välkomna ska ni vara till avsnitt 367.
Hej, hej, hej.
Det är mycket svåra avsnitt 367.
Nej.
Men vadå, du vet hur man säger så.
Jo, jag vet. Men brukar det inte också vara så då 500
Nej,
eller
100? Nej, men avsnitt 2 är alltid det svåra såklart.
Ja. Här bara ångar vi på.
Rihanna är gravid.
Jag vet.
Alltså det,
jag känner, det känns som att jag är den enda på internet som inte bryr mig om saken.
Men verkligen, det tror jag. Nej men för mig, du vet vad hon är för mig.
Ja.
Oj, 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 säger jag bara. Hon är liksom över allt annat på något sätt. Alltså hon är den kvinna som jag tycker är allt. För hon har liksom också varit så, men fattar du, hon är en av världens största. Hon har varit så jävla skör också.
Ja, det har hon. Alltså jag gillar ju henne som person. Jag kan inte säga att jag har, det är klart som fan. Skulle det vara så att jag väl sätter på Rihanna så kan jag ju skitmycket
låta. Ja, men
det kan
alla.
Fast jag tänker att så här, jag har inte lyssnat så mycket på henne. Men alltså, är man 90-talist så har man typ växt upp med den musiken. Men jag gillar henne mer som person, då skulle jag säga, i det här, ja men, ja, sköra och lite trasiga ibland liksom.
Ja, men verkligen att hon har varit det.
Mm.
Ska jag säga en annan sak som jag var med om?
Mm.
Nu bara tar jag över. Nej, men det här är...
Scenen är din!
Men du vet,
gör din grej!
Ja, men du vet när man är med...
Jag backar.
Nej, men du vet när man är med om något och så tänker man så här, detta måste jag säga i podden. Som ni känner till så älskar vi vaccin.
Ja.
Men det vet ni ju, att vi är så... Vaccin är alltså det viktigaste vi har.
Jag har tagit min tredje dos.
Och jag satt på tåget på väg från Karlshamn till Stockholm i söndags och hamnade jämte en anti-vaxxer. Och för det börjar med att hon kommer in på tåget och så sitter jag då på min plats och hon bara, det där är min plats. Jag bara, nej, det där här är min plats. Och hon bara, ja men alltså nummer 11. Jag bara, men jag är nummer 12. Hon bara, ja men vi kan väl inte sitta jämte varandra. Det gör man ju inte längre på tågen. Jag bara, jo man gör det. Och hon bara, men det var ju så innan. Och jag bara, ja, fast man har nu ganska länge på tågen liksom placerat.
Inte haft en egen rad liksom.
Exakt, en egen liksom två, en egen tvåplats. Och hon är samtidigt i telefon med någon. Så hon bara så här, okej. Okay. Hon bara, alltså det här är inte personligt mot just att jag inte vill sitta jämte dig. Men, och jag bara så här, nej okej. Okay. Och så hör jag hon säger i telefon, nu ska jag tydligen sitta jämte någon. Ja, de gör allt för att man ska ta den här sprutan, men mig blir det inget stick i. Och jag bara, alltså du vet när man bara så här, jag sitter jämte en livslevande antivaxxer. Som att så, de inte går omkring oss. Det jag gjorde då var ju att bjuda in henne till samt... Nej, jag skämtar!
Nej,
att jag hade varit så Navid Modiri!
Nej, ja, precis. Hur kan vi prata om vaccinet?
Nej, alltså, nu är det som att jag sa det nedvärdering mot Navid. Jag tycker han är otrolig.
Ja.
Men alltså så... Nej, alltså du vet, då satt jag ju där och liksom kokade. Men också att hon började prata med mig. Så att vi liksom... Alltså så, hon försökte hela tiden ha kontakt med mig. Och jag så ska jag bara liksom lite så smyga in. Bara, du... ta sprutan också. Men det gjorde jag inte. Men ja, det var, du vet när man också sitter med någon helig vrede men man vågar inte säga något.
Nej, det, så hade jag det igår. Det berättade jag ju med om. Alltså det har jag ju sagt innan i podden att jag kan ha dagar när jag blir irriterad på saker som absolut inte, det är ingen mening att bli irriterad. Typ som att jag tycker att busschauffören kör lite för hårt. Alltså du vet när någon kör för hårt. Ja, då blir jag vansinnig.
Jag med.
Ja, igår satt jag då jämte en man på tunnelbanan som satt och tuggade på något. Alltså jag vet inte fan vad det var. Det var som något litet bär.
Oh, gud.
Som han satt och tuggade på. Och först blev jag irriterad över att han satt och bara... Alltså typ satt och suttade på det så det kom ett jätteäckligt ljud. Ja, och då började jag kolla på honom lite så blängande.
Men ändå, alltså jag är
aldrig... Nej, det gjorde jag inte för jag kan inte det.
Men du
försökte. I min värld, jag tittade och jag vill ju säga att jag blängde lite ut, men det jag kan inte det.
Nej.
Så jag tittade lite så. Och när han tittade på mig då så tittade jag bort jättesnabbt. Men sen satt han även och spottade ut... någonting som måste varit små kärnor som han då inte kunde svälja. Så emellan det här smasket så hörde jag även alltså det var så jävla äckligt. Och nej, jag kunde heller inte säga till, men jag satt där och kokade.
Och gjorde en anmälan.
Nej, men så kände jag när jag åkte upp från tunnelbanan, jag bara så här, det här kommer bli en jobbig dag. För att jag, det nu har startat så här. Sen kanske det inte alltid blir det, men ja, i den vreden började jag min dag igår. Ja, idag har den varit bättre. Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av The One and Only Ellos.
Ja, och som ni ju såklart vet vid det här laget så har ju vi vår programpunkt tillsammans med Ellos, DF-word, och den har vi ju haft i ett år nu.
Alltså va? Det är gåsut.
Ja, och vi vill jättegärna fortfarande höra era erfarenheter av kvinnoskapet och höra era erfarenheter av när ni har hamnat i situationer där ni känner att ni har liksom blivit behandlade eller bemötta på ett sätt på grund av att ni är kvinnor. Ja, där ni vet att en man inte hade blivit bemött på samma sätt.
Exakt. Och ni kan mejla oss på angestpodden@ingetfilter.se eller skriva DM.
Ja, och på Insta heter vi ju Angestpodden.
Och the F-word står alltså för the female word. Och ja, vi ville ta fram den här programpunkten för att liksom ha ett forum där vi lyfter kvinnoskapet.
Mm.
Just ordet kvinnoskap har ju liksom Ellos typ gett oss, som vi använder hela tiden i vårt så vardagliga tal.
Ja, men verkligen, verkligen. Och det har ju varit, man kan liksom bli ganska förbannad när man har läst era erfarenheter. Jag kan ju bli skitare också när jag själv upplever saker. Men det är ju också inspirerande, för det, man får ju en sån jäkla urkraft i att veta att så här, det här är fasen inte okej.
Nej, men alltså det vi vill också höra, det är bara så här stora som små saker.
Ja.
Alltså vad innebär det för dig att vara kvinna?
Mm.
Men vi egentligen tänkte vi att vi skulle läsa en berättelse, men jag tror vi sparar den, för det var ju så sjukt att så många av er på samma dag skickade en bild till oss som delades av många stora influencers.
Mm.
Jag tror det var minst 4 stycken av er lyssnare som skrev så här: haha, tänkte på the F-word. Bara hallå, the F-word.
Mm.
Vilket var jäkligt fett för oss. Och då tänkte vi, det här måste vi ta med den här veckan i podden.
Ja, och bilden illustrerar alltså en man och en kvinna, en mamma och en pappa, där båda kommer in genom en dörr på olika dagar. Båda har köpt fast food, alltså typ, ja men, någon snabbmat som man har hämtat. Och ovanför pappan så står det då fun dad, och ovanför mamman står det lazy mom. Och den var så talande, den här bilden.
Alltså verkligen.
Ja.
Att det är så, åh, nu kommer pappa hem med god mat, ja, och precis, lite leksaker.
Och bara pappa är så busig, och fast idag ska vi ha roligt, så idag har, exakt, jag alltså hämtat den här snabbmaten.
Och för mamma är det så, gud, mamma har inte haft tid att laga mat.
Mm.
Så nu får mamma så här, nu får mamma skämmas. Komma här med snabbmat som hon har behövt hämta.
Ja, precis. Du borde, gud, ju ha planerat bättre och så här. Och det är ju med hela den här med att man ska inte äta snabbmat. Just och att det, så här, bara, ah, men hur tänk? Alltså det är så ansvarslöst,
ja, alltså,
att
nej,
hämta,
nej,
mat. Liksom.
Det där sa så mycket, mm, bara den där bilden. Jag, mm, tänker att vi kan dela den på Instagram idag också, så ni kan se liksom exakt hur den ser ut. Men jag tror många av er har sett den. Jag vet att Penny Panevik delade den, Michaela Forni delade den.
Mm.
Och det var kul att så många, eller kul, men liksom att så många av er skickade den och tänkte på det själv.
Mm. Ja, men jag tror bara att man kan relatera med allt man har. Även om man inte är mamma, så ser jag ju den liksom vad mamma faktiskt får utstå många gånger.
Ja,
vilket,
exakt,
är helt sjukt. Som sagt, vad tänker ni när ni hör the F-word och kvinnoskapet? Skicka alla era erfarenheter eller bara tankar. Det behöver inte vara någonting ni har varit med,
nej,
om, utan det kan ju bara tankar liksom. Till, ja, Angestpodden på Instagram eller angestpodden@ingetfilter.se.
Tack så jättemycket, Ellos. Idag har vi en så rolig gäst.
Ja.
Eller rolig, men liksom, vi har en så efterlängtad gäst.
Ja.
Senaste tiden har vi fått jättemycket önskningar om att ta upp kvinnor och ADHD.
Mm. Och att få diagnos ganska sent i livet.
Och som ett litet S i rockärmen, mm, hade vi ju redan spelat in det här när vi började få de här önskningarna.
Mm.
För det här är inspelat i höstas.
Mm.
Och gästen är Jenny Jägerfeldt.
Ja, och alltså som vi ju säger också i intervjun, vi har ju vetat vem Jenny är sen vi delade omslag på, ja, i tidningen Modern Psykologi för alltså flera år sedan. Vi hade ju, var det 2015 typ eller 2016?
16.
Ja. Mm. Då hade hon en podd som hette Superältarna. Finns säkert att lyssna på fortfarande om man vill göra det.
Ja, men Jenny är ju då psykolog, men framför allt är hon ju en så otroligt framgångsrik författare.
Ja.
Jag tror att väldigt många känner till hennes böcker. För mig är ju Här ligger jag och blöder. Alltså den minns jag så tydligt från min liksom ungdom. Nej, men jag vet inte. Alltså, och då kom den ändå typ 2011, men jag minns den från liksom gymnasietiden.
Ja, det gör jag också, verkligen.
Men nu är ju liksom Jenny så aktuell att det inte är klokt. För hennes succébok Comedy Queen har blivit film.
Ja, en och, dramakomedi.
Ja, och den heter Så jävla easy going.
Ja. Det är ju också så alltid lika intressant att prata om ångest och psykisk ohälsa och det komplexa i diagnoser och sånt med någon som också, ja men det är ju så coolt att Jenny både själv har erfarenhet av att få en diagnos sent i livet och att vara kvinna, men också att vara psykolog. Så hon har liksom båda sidorna.
Jag tänker att det återstår inget annat än att rulla intervjun med Jenny Jägerfeldt.
Varsågoda! Hej Jenny och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tackar!
Äntligen får vi till detta.
Äntligen! Vi har försökt så himla länge.
Ja.
Så,
ja.
Och vi har liksom också vetat vem du är så länge, insåg jag och Sofie.
Vad roligt, jag har vetat vilka ni är jättelänge också.
Ja. Från när vi var med i modern psykologi för typ så 5 år sedan.
Ja.
Va?
Ja.
Då var vi med, alltså vi sågs inte tillsammans.
Och så var det din podd Superältarna.
Precis, exakt.
Och
Simon Kjaga och Anders Hansens.
Precis, Anders Hansens, precis. Och det var så fult för att jag och Johanna Tydell då, som är författare och som jag hade podden ihop med, vi skulle ju vara tillsammans på omslaget och vara uppklädda till superhjältar liksom.
Precis.
Superältarna, superhjältarna, och så här.
Exakt.
Och sen blev hon sjuk. Och jag bara, nej men jag orkar inte att du är sjuk. Alltså jag pallar inte med att du är det. Då ska jag stå själv i superhjältarna. Kostym bredvid så här Simon Kjaga och Anders Hansen som var jätteseriös hela tiden. Och jag kände mig så superflamsig. Och fotografen bara, kan jag hoppa från den här lådan så att manteln ligger i luften? Liksom så här, ja, det kan jag göra. Så skämt lite tvångsmässigt så här, vem skulle du gå till? Mig eller Anders Hansen?
Ja. Men vi har vetat det sedan dess i alla fall. Mm. Och det är ändå länge.
Det är länge.
Mm. Ja. Men du ska också berätta, vem är du?
Jag är psykolog och författare och skribent och sexolog som har jobbat, eller jag blev färdig psykolog 2003, så jag har jobbat på olika sätt. Inom vuxenpsykiatrin, det var jag i och för sig mer mentalskötare, sen barn- och ungdomspsykiatrin, jobbat som skolpsykolog, jobbat med ADHD, med arbetsminnesträning som man, när man har ADHD eller ADD har man ofta sänkt arbetsminne, jobbat med det ett tag. Och sen hade jag egen mottagning i jättemånga år. Mm. Men nu har jag faktiskt pausat det för att jag skriver mer. Jag skriver böcker och artiklar och krönikor och svara på frågor i Svenska Dagbladet varje vecka.
Just det. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest. Jag tänker ju på det kanske mer så då kliniskt än, ja, men folk använder ju så vardagligt ordet ångest hela tiden. Det har säkert folk tagit upp här tidigare, men så här, shit, jag missar bussen, vilken ångest.
Ja.
Och jag är ganska försiktig om jag skriver ångest så att det inte bara är den här vardagsoron. Eller, alltså, så att det finns vissa ord som jag tänker på när jag skriver som psykolog, att jag skulle inte skriva om någon så här, nu är du deprimerad, om jag inte vet att den till exempel hade en klinisk depression.
Mm,
jag kan inte uttala mig om det. Likadant med ångest. Att då kanske jag säger så här, om du är orolig för det eller om det finns ångest, att jag liksom gardera lite så att jag inte lägger något på någon som inte finns. Freud sa att det var en skillnad mellan oro och ångest, just att, så här att nu kommer jag inte lita på allt att Freud har sagt, men att oron är riktad mot en grej. Jag är orolig för att det inte ska gå bra på tentan, jag är orolig för det här, men att ångest är fritt flytande, att det inte har något objekt, att det inte har någon så här, vet inte om det håller riktigt, men
ändå lite talande tycker jag.
Ja, exakt. Men som sagt så är du psykolog och det känns som att din kalender är full. Du syns liksom i TV utan titt som tätt, du skriver. Men vad var det liksom från början som fick dig att utbilda dig till psykolog? Eller liksom intressera dig för det här?
Jag tror att alltså, egentligen från början så ville jag bli författare. Alltså, det var det som jag ville göra helst av allt. Men då tänkte jag så här, det kan man ju inte bli. Liksom. Eller det, vad ska jag göra? Eller det verkar inte, hur ska man kunna göra det? Det finns ingen utbildning. Eller, du vet, man blir lite, det verkar jättesvårt. Så här. Mm. Och då tänkte jag, jag blir journalist istället. Liksom, för då får jag i alla fall skriva. Det är nice. Och så sökte jag till Journalisthögskolan. Men misslyckades på allmänbildningsprovet. Så kränkande nog då. Jag lyckades bra på skrivdelen och så. Men det var uppdelat i 4 delar då. Och då hade jag varit bortrest så mycket. Varit utomlands och jobbat som servitris i Spanien. Och rest runt i Indien. Och jobbat som servitris på Irland. Och bara inte varit hemma. Så när de frågade så här, grejer som hade hänt i Sverige på den tiden. Jag tror att ni kanske är unga för unga för att komma ihåg det, men det var så här problem med Hallandsåsen, tunneln genom Hallandsåsen.
Jag har hört en Petra-dokumentär, men jag kan inte mer än så.
Då vet du lite, nej, men jag kan inte mer än så heller, uppenbarligen. Den frågan fick jag bara, då, vadå Hallandsåsen? Vad hände den tunneln? Jag vet inte. Det är den frågan jag minns, för att jag var så här så chockad över den efteråt.
Nej, det är en kul fråga.
Vad händer i Hallandsåsen? Liksom, vad händer i liksom Blekingeåsen? Man håller koll på alla åsar i hela Sverige.
Nej.
Så då kom jag inte in där. Och då hade jag liksom samtidigt så här, sökt till psykologlinjen lite. Jag var ju intresserad av psykologi, liksom, men det var inte som att det var ett så här mega superuttalat intresse då. Utan, men där kom jag in, för att jag hade bra på högskoleprovet. Jag hade gjort bra ifrån på det. Jag hade inte så här särskilt bra betyg från gymnasiet, kan jag inte säga. För att jag slarvade runt helt enkelt. Men, så då kom jag in där och tänkte, men prova det då. Liksom. Och så var det ju jätteintressant. Mm. Liksom det intressantaste jag hade läst i hela mitt liv. Mm. Så då blev jag ju väldigt så här, men det här måste jag göra. Så. Och sen här liksom i hela mitt yrkesliv på ett försökt kombinera de här två. Kan man skriva och hålla på med psykologi? Kan man skriva om psykologi? Kan jag prata om liksom, till exempel böcker från ett psykologiskt perspektiv? Mm. En samtalsserie som jag haft som heter Psykologer läser böcker eller så. Så att jag försökt kombinera de här på massa olika sätt.
Liksom. Ah. Men vi skrev till dig då för länge sedan när vi från början försökte få till det här, att vi ville prata idag om kvinnor och tjejer med ADHD.
Mm.
Och vi har förstått det som att det liksom finns en uppfattning om att ADHD skiljer sig en del mellan män och kvinnor.
Mm.
Är det så?
Ja, men det är så. Jag menar, på ett sätt är det förstås samma liksom symptom, men det, alltså ADHD eller själva diagnosen eller problemet som uppstår när man har ADHD eller ADD, det är ju liksom framforskat, när man har forskat på det som man har forskat på killar, som ganska ofta är fallet när man har liksom försökt se hur diagnoser ser ut. Och det finns liksom flera problem med det. Delvis så finns det ju alltså, jag menar, normer i samhället som handlar om vad tjejer får göra och vad killar får göra, som förstås ifrågasätts hela tiden, men som ändå är någonting som vi måste förhålla oss till. Att en tjej som passerar gränser tolkas på ett sätt, och en kille som gör det tolkas på ett annat sätt. Mm. Liksom. Men sen är det också så att killar har en relativt jämn liksom, hormonell kurva eller utveckling genom hela livet, och det har inte tjejer.
Nej.
Utan vi, alltså det händer vid några olika tillfällen i livet, till exempel när vi kommer in i puberteten, när vi kanske, när vi får mens, eller då kommer in i puberteten. Och sen när man föder barn eller när man kommer in i klimakteriet, så ändrar sig saker. Och, och även inom samma månad, så det kan skilja sig jättemycket åt första 2 veckorna i månaden när man precis har fått mens eller där omkring, mot de 2 sista veckorna i månaden.
Mm.
Så det gör att ens symptom liksom ser annorlunda ut. Normerna kring vad ADHD innebär är liksom framtagna som på pojkar och killar, och eftersom vi uppfostrar ändå pojkar och flickor ofta lite olika, eller det är där man får från samhället, så kommer det yttra sig olika. Blir man bestraffad jättehårt när man ballar ur som tjej, då kanske man säger, oj, nej, men det kan jag inte göra, så man håller i sig, man kan inte göra det. Medan en kille, att det är kanske lite mer okej att han springer omkring och är
om sig och kring sig.
Ja, precis.
Ja, för det är intressant, för vi har fått så mycket önskemål just om att ta upp det här.
Mm.
Men skulle du säga, är det svårare som tjej att få en ADHD-diagnos? Alltså fastställd?
Ja, men det är ju väldigt många tjejer som får ADHD-diagnoser ganska, eller mycket senare i livet. Både att man kanske har sett problem redan liksom tidigt, fast det, eller barnet i sig har märkt, eller föräldrarna har märkt kanske, men att man inte får det först tonåring. Och jag vet ju också jättemånga som har fått det först i vuxen ålder, en diagnos som jag själv fick inte förrän i vuxen ålder.
Liksom. Mm, exakt.
Och kanske också för att det är fler liksom tjejer som landar med en ADD-diagnos som är liksom diagnosen utan hyperaktiviteten. Men det är också lite missvisande, för ibland kan hyperaktiviteten vara jättemycket i liksom tankarna. Den kanske inte syns liksom rastlöshetsmässigt, men det kanske är så här, man hoppar liksom mellan 70 000 olika tankar. Det är också en slags hyperaktivitet fast den liksom händer i hjärnan. Så att det kanske inte syns lika mycket om man är en, om man är en liksom lite tyst, drömmig tjej som sitter längst bak och liksom tittar ut genom fönstret. För att man stör inte lika mycket. Nej. Så en pojke som kanske stör mer, om man nu tar supergeneraliserade könsroller här, så kommer den personen att uppfattas som ett större problem och få hjälp tidigare också.
Exakt.
Och sen också, eftersom det finns kanske mer, det kanske ändå finns, eller nej, jag skulle säga att det finns mer skam. Man känner många kvinnor, det finns, det är inte så att det inte finns gamla män som känner det här eller som har ADHD, för att man missar ju saker och klarar inte av liksom saker blir rörigt och så. Men som kvinna så är det ju vissa saker man bara liksom ska klara av, så att det är väldigt många kvinnor som känner väldigt mycket skam kring det, så att på så vis yttrar det sig också annorlunda.
Ja.
Och att man ofta liksom kämpar som en idiot för att liksom fixa allting och hålla samman allting och komma i tid och lämna den här grejen i tid. Men att det hela tiden kör ihop sig, och då känner man sig som en dålig mamma kanske, som har glömt liksom jumpakläderna eller matsäcken, eller oj shit, jag har inte läst veckobrevet igen, eller man kommer till ett möte och bara, vad var det vi skulle bestämma på det här mötet liksom. Så.
Och det är ju med så superstereotyp, men det känns också som att om pappan är den som håller koll på att barnen ska ha med sig gympakläder eller läsa veckobrevet, då är han så här: wow, en man som läser veckobrevet. Ja, men alltså, om en mamma, kvinna, då gör det, så är det så här, ja, det blir aldrig något wow, för det bara ska hon göra.
Nej, men verkligen, det är liksom de här olika förväntningarna som finns. Tänk om min brorsa jobbade som syrra, som sjuksyrra, nu är han läkare faktiskt, men han jobbade som syrra i många år, och han var så här ganska tagen av att, liksom, att han fick mycket, det trodde folk att han var läkare hela tiden när han inte var det, men sen också att han fick så mycket beröm för att han gjorde saker som alla de andra syrorna gjorde också. Och han fick mig, han är så duktig, han är så bra på det här liksom. Jag tror att han var skitbra, men jag menar, de andra var väl exakt lika bra troligen liksom.
Men du var ju liksom 42 när du fick din ADHD-diagnos. Var det någonting som liksom utlöste att du började en utredning?
Alltså det var, jag har alltid tänkt liksom, när jag har själv när jag var på BUP så gjorde jag ju själv ADHD-utredningar.
Ja.
Och när jag jobbade i skolan också så gjorde man kanske underlaget för en ADHD-utredning, där man sen sa, ja, men jag tror vi ska skicka remiss till det här utredningsteamet eller till BUP för att de ska utreda vidare. Så jag har ju liksom jobbat med att utreda barn för ADHD eller andra typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag tycker ändå man kan säga nedsättningar. Det finns, man kan säga variationer också, men det är också nedsättningar. Jag bara vill liksom nämna det. Vad heter det? Jo, men så, då hade jag alltid känt igen mig ganska mycket i just de här barnen. Att jag tänkte så här, att jag tyckte det var lättare att hantera någon som for runt nästan än någon som man var tvungen att dra saker ur. Eller det var lättare, vi kan spela pingis och prata typ. Eller vi kan, så här, vi kan ta en promenad och prata. Eller vi kan, man kan inte göra det med själva testningarna då. Men att det var lättare med dem, att jag kände igen mycket av den här energin. Så jag tänkte så här, men jag är en släng av det där. Men det, ja, det funkar ju typ rätt bra ändå. Men som händer med många kvinnor som har ADHD, att man kämpar jättemycket med att hålla ihop allting. Att det är väldigt mycket så allt eller inget grej. Om jag liksom släpper på minsta grej, det kommer allt att raseras. Och det blev väl att det så här, ja, men det började kanske gå bättre i min karriär, eller vad man ska säga. Så det blev fler och fler grejer som jag bara, det är kul. Ja, men jag tackar jag till det. Så plötsligt bara var det helt galet liksom. Jag kom hem från USA, hade varit där på någon resa där jag också hade skrivit och skulle hålla någon skrivarkurs på Marstrand, blev typ blind för att jag fick så synbortfall, så allt blev vitt. Förmodligen var det någon som migränattack som jag först inte fattade. Och sen blev jag dålig i min reumatiska sjukdom, så att allt hände på en gång. Och jag bara, men det kanske är ett problem då, tänkte jag då för första gången. Det kanske inte bara är så här, ja men jag är så här, jag tycker det är kul att göra många saker.
Mm.
Utan att då blev det som att kroppen sa ifrån när jag inte hade fattat det tidigare.
Mm.
Så här klyschigt uttryck.
Men
det var ju faktiskt så.
Ja, precis.
De är klyschor av en anledning.
Ja, jag blev blind och inte kunde gå, kändes ändå så här. Nu kroppen försöker berätta någonting ganska kraftigt här.
Men hur gick liksom utredningen till, eller hur går det till? Är det samma för, hur gammal är du idag?
47.
Ja.
Alltså jag skulle säga, utan att liksom lämna ut det stället, jag tycker att det var en ganska B-utredning faktiskt. Alltså det var så här, men alla andra som jag har pratat med har haft mycket mer noggrann utredning, men jag hade ju tänkt ganska mycket på det här själv, så jag känner inte att det är någon, jag känner inte att det var någon så här vad ska man säga, osäkert i sjukvårdssystemet, så jag känner att det var rätt att jag fick en ADHD-diagnos, men min utredning gjordes ganska fort och kanske inte supernoggrant. Men jag, men jag tänkte ju så här att nej, men jag har ju det här problemet. Ja. Jag tänker att de lyssnar och blir ledsna. Men de flesta andra har med att man gör en väldigt noggrann, liksom, man tar upp en anamnes, alltså så sjukdomshistoria.
Ja, det tar ganska lång tid, har jag förstått.
Ja, det tar ju lång tid då man får vänta på att få komma också.
Mm. Ja,
och de hade glömt skicka remiss när jag kom dit först, det tog ännu längre tid.
Men,
så man pratar med föräldrar och, eller kanske om man har någon partner eller sådär, och frågar hur ser det ut med det här och det här och det här, och sen så får man göra, det är lite olika, men jag fick göra liksom något test som var, det blev självskattning då på massa olika sätt, och sen ett test som var liksom för att mäta om man kunde hämma sina impulser typ. Så jag tror det var så att man skulle trycka på knappen för varje, det kom upp en bokstav på en skärm, så skulle man trycka varje gång det kom en bokstav, men om det kom ett kryss så skulle man inte trycka.
Ja.
Och då var det jättetydligt att så länge det var så helt slappt och det var jättelätt och det gick långsamt, då var det så här, då gjorde jag typ mer fel än vad jag gjorde sen när det blev så här skarpt läge, när jag bara, åh nu jävlar, nu bara kryss, inte då, tror jag, så här. Så att det var tydligt för mig att när det var tråkigt, då presterade jag mycket sämre än när det var så här, nu måste jag skärpa mig.
Ja, exakt.
Bara, A, B, nej, kryss, åh nej.
Ja, ja.
Men minns du dagen när du fick din diagnos? Och liksom, vad var din reaktion?
Alltså det var det som var så konstigt för mig, för att jag var rätt förberedd på, men jag kommer troligen att få en ADHD. Det var så här, jag hade absolut impulsiviteten, absolut rastlösheten. Men så var de så här, men du har ju klarat många komplicerade grejer som en lång utbildning. Och där tycker jag ibland ett, så här, ett väldigt stort missförstånd som faktiskt finns inom vården, att många tänker sig, ja men den där personen som har klarat alla de där sakerna kan inte ha ADHD. Mm. Man bara, nej men det blir jättekonstigt. Det handlar ju om liksom förmåga och vad man uppnår. Eller jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är som att om man har klarat en universitetsutbildning, då skulle man då inte kunna. Men så är det ju. Men jag blev faktiskt väldigt så här, även fast jag hade förväntat mig det, jag har tänkt på det jättemånga år. Jag har ingen så här, vilket stigma med en diagnos.
Nej, du hade ändå jobbat med det så pass länge
jobbat
själv.
Jobbat med det, du vet, så här. Så blev jag liksom ledsen när jag fick diagnosen, att jag så här, ja, allt själv man har fått, man kom för sent och allt som man inte klarat, att man känns lite dålig och så här, att man inte får ihop det och att så här, folk blir arga för att man inte har gjort det man ska. Att det liksom fanns ett skäl.
Att man ömmar lite för sig själv.
Ja, så det var kanske lite fint på ett sätt att jag ändå kunde känna att så här, oj, vad har jag gjort här? Jag bara spillt på det. Ja, men att jag kunde ändå så här se, ja men vad synd då att jag inte visste om det tidigare. Men för mig var det nog ganska mycket så att det var rätt så lugnt faktiskt fram till puberteten, att sen blev jag liksom väldigt, att det var rätt så chill innan dess, men att jag blev ganska vild då, om man ska uttrycka sig.
Men vi hörde i någon annan intervju med dig att du sa att så här, du har liksom en instinktiv impuls och känsla av att alltid säga ja till saker. Och det kan såklart vara en del av ADHD, tänker jag. Men liksom, hur hanterar du det? För jag tror att många kan känna igen sig i det.
Mm. Nu hanterar jag det genom att säga nej till typ allting. Alltså jag säger nej till nästan allt. Jag gör, alltså, för det har faktiskt blivit lättare med diagnosen. Alltså vissa hjälpmedel som jag har tagit till. Jag jobbar till exempel alltid med en teknik som heter Pomodoro. Och då jobbar man på, liksom, på ett speciellt liksom, sätt där man strukturerar upp sin arbetsdag och så. Och då har det blivit tydligare för mig att se, okej, men vad är det jag vill göra? Till exempel. Så, till exempel så säger jag nej till nästan alla poddar. Inte er.
Oh! Yay!
Jag tycker ni är så bra. men jag säger, om det inte är ett boksläpp kanske, en stor podd, då kanske jag säger ja. Men annars så säger jag, för det är jättemånga som frågar om psykologfrågor och sådär, som vill att man ska kommentera. Och även liksom... ja, men om det inte är några av mina ämnen som jag älskar liksom, så ja. Säger jag kanske ja. Men jag säger nej till nästan allt förutom att jag skriver böcker och skriver då för vissa tidningar, gör något tv-program. Så jag gör ju flera grejer, men förut var det ju så här mer High Chaparral varje dag. Liksom.
Mm.
Och nu kan det vara så här, ja, men idag är jag hela dagen skrivdag, eller imorgon har jag liksom det där mötet, men sen är resten skrivdag. Och, så att jag har, det blir synligare för mig nu vad det är jag ska göra.
Mm.
Ja. För mer att jag bara ja, det låter kul, det låter kul. Allt är kul, men då blir det ju ingen bok. Liksom.
Nej, exakt. Precis.
Men det är ändå alltid så att du alltid gör någonting. För att vi hörde också i en annan intervju att vi tyckte att det var intressant att en psykolog sa att du inte tycker om att vila. Mm. Och det känns som att det är sånt som man hör hela tiden. Vi måste, återhämtning är jätteviktigt och jo, man måste vila. Och liksom, ja, det är det också. Mm. Men berätta.
Nej, men precis, jag har alltid tyckt att så här, ja, men återhämtning, det låter så här, ja, men för mig är det så här, återhämtning, småterhämtning. Ja, men jag känner bara så här, men gud, alltså för det som folk då omnämner som återhämtning tycker jag verkar så jävla tråkigt. Ja. Men för mig är det ju återhämtande kanske att sitta och prata med en kompis liksom. Men exakt. Den här återhämtningen som är så här, gör dina mindfulnessövningar, liksom, jag kan inte ens komma på någonting, men typ gå på pilates. Nej, men du vet liksom, ja. Så här, nej, men det är så tråkigt så jag vet inte vad jag ska liksom göra.
Mm.
Alltså det blir det,
jag får ingen energi av
jag
det.
Jag får ingen energi, det bara känns så här. Men för mig är väl då att återhämtning någonting annat antar jag liksom.
Exakt.
Mm. Det är klart att återhämtning är viktigt. Jag menar jag tror att jag nu lever också så här, nu när jag säger nej till mycket mer så är det nästan, det blir som en, jag sitter ju ofta själv och jobbar eller med någon annan och jobbar.
Mm.
Det är inte så stressigt längre än att flänga hit och dit till olika möten eller ja,
exakt.
Eller inspelningar. Så att jag tror att ja, men det är klart att det, jag menar, det är jättebra med återhämtning. Man måste väl se det här som är återhämtning för en person kanske bara är stressande för mig. När jag går på pilates, jag har aldrig varit så stressad i mitt liv.
Nej.
Att det var liksom så tråkigt så bara, när ska jag ta slut? Ska jag hålla på? Ska, det känns som att det pågick
en timme jag aldrig eller få tillbaka liksom.
Ja, men, ja, gud, jag kan relatera till det någon gång när jag var på någon yoga.
Mm.
Och det var hemskt.
Mm.
Det var hemskt.
Ja, men det kan ju verkligen vara så här. Och jag har liksom börja träna yoga nu sista året. Jag ser det mer som gymnastik, men för att min kropp, så här, jag har en reumatisk sjukdom också som gör att det är problematiskt. Jag har haft liksom jättetufft sista åren, men det är för att min medicin slutade verka. Så då har jag varit tvungen att så här bygga upp min kropp. Så jag har varit tvungen att liksom så här, okej, vad kan jag göra? Som jag kan göra hemma och som är skonsam för kroppen och som bygger upp kroppen. Bara, okej, men yoga då? Mm-hmm. Så då har jag liksom tränat yoga fast det har varit verkligen en utmaning. Men det kanske är... men då följer man liksom, då gör jag det på... typ YouTube.
Ja, men hemma liksom.
Yoga with Adrian.
Ja, den känner man till. Ja. Men liksom många med ADHD beskriver ju också att även om man vet att så här, ja, men det är viktigt att kunna säga nej, det är viktigt med återhämtning, alla de här bitarna, så kan det vara svårt för en själv att hitta liksom bromsen någonstans. Alltså kan du liksom, är det svårt för dig att göra det eller har det varit?
Ja, det har ju varit svårt. Jag har varit tvungen att liksom formalisera det nästan. Att, ja, men, jag har haft liksom haft jättemånga strategier för att det ska bli ordning och reda. Att jag har så här Marie Kondo-fierat hela mitt hem.
Ja.
Så att det bara så här, alla mina, liksom, det ser ut som en seriemördares garderob. Min garderob, att det är så här, allt är så här vit eller i färgordning. Så, och så har det aldrig varit hos mig. Jag har ju liksom så här... när barnen var små, den låda här deras t-shirt, fuff, jag liksom vek ingenting för det var liksom, men varför ska jag det för? Det kommer ju bli liksom,
skrängligt.
Ah, skrängligt igen, liksom. men nu är det så här jätteordnat, så det är liksom en grej, det gör att jag kan tänka lite bättre när jag är hemma också. Och sen att jag liksom jobbar med den här Pomodoro liksom, strategin, man jobbar 25 minuter med en enskild sak, inte så här duttar och kolla mejl samtidigt, utan nu ska jag researcha kvinnor och ADHD säger vi, eller nu ska jag skriva den här texten på svenskan, då gör jag liksom bara det istället för att hålla på och växla. Och det har som sagt gjort att det blir synligare. Men jag tänker, det är lite som om man har ett barn med ADHD, då kan det vara så att det pratar obrutet, springer runt och liksom vill inte gå och lägga sig, det vill ju inga barn, men liksom, men har jättemycket energi. Men sen så spänner man fast det i bilen, för där måste man ju vara fast. Men där är det ju ett absolut krav för de allra flesta föräldrar att men det kan vi inte kompromissa med.
Nej.
Då är det jättemånga barn som somnar direkt då, som har ADHD. För att då är det första gången, då måste de vara stilla. Så att det är ju en tanke, det är ju liksom skälet till, alltså de är så trötta egentligen att de måste liksom prata.
Exakt.
Så man måste hålla vakenhetsgraden igång eller liksom, genom att springa runt eller babbla. Och likadant tänker jag för vuxen person, för att hålla intresset och vakenhetsgraden igång, om man då är omedicinerad och så, eller inte har några andra strategier, så behöver man kanske den där kicken av att säga ja, så det blir som en kick. Det är klart du kan göra det. Det verkar spännande. Men nu har jag liksom mer strategier för att jag liksom skriver upp. Ett tag gjorde jag så att jag skrev upp allt jag sa nej till, som blev liksom en lång lista varje månad, för att jag sen ser istället, fast jag har gjort det här istället. Jag sa nej till allt det här, men jag har gjort det här. Så då kan jag se att vad värt det var att jag skrev fem kapitel istället. Eller liksom.
Men hur ser du på det här med att ADHD är en av de diagnoser som ökar väldigt mycket? Det är ju många fler som får den diagnosen idag än vad det var för typ 20 år sedan. Vad tänker du kring det? Har vi liksom blivit besatta av diagnoser?
Jag tycker det är väldigt så här komplicerat eller komplext liksom, för att jag tror verkligen att det finns en, det är problem både med underdiagnostisering tänker jag, och överdiagnostisering. Att underdiagnostisering, säger ett barn, eftersom världen ser ut som den gör, skolan ser ut som den gör, det här är bara olika personlighetstyper som vi har bestämt att de här symptomen eller det här dragen sammantaget, det har vi bestämt att det kallar vi det här.
Ja, liksom. Exakt.
Så det är inte som att det, och då så liksom i skolan, gud vad höll jag på att säga? Också så ADHD-grejer, man missar. Men överdiagnostisering eller underdiagnostisering, just det. Säg ett barn som hela tiden får skäll för att det inte klarar av det ska klara av. Som jag tänker att det var ännu mer förr i tiden. Att du måste ju sitta stilla, jag vet ju att du kan. Ibland går det ju liksom. Och så får man höra det varje dag i liksom 20 år. Det är klart att det påverkar en. Liksom, att man känner sig dålig. Och jag kanske egentligen bara är en slapp människa som inte får till det. Sådär. Men överdiagnostisering är ju också knasigt, att man, om kraven ser ut på ett sätt som gör att 20% inte klarar av de kraven på att sitta still och att göra uppgifter på ett särskilt sätt. Säg liksom, ja, men när de går i lågstadiet och så får de uppgift att nu ska du forska på kaniner, som jag vet att ett barn hade. För honom var det så här, hur ska det gå till? Jag förstår inte hur jag ska börja forska om kaniner, vad gör man? Istället för att då kanske passar det ibland bättre med klassisk undervisning. Nu läser lite om kaniner först. Jag svarar på några frågor om kaniner. Sen kanske man skriver lite egen text om kaniner. Man ritar en kanin. Alltså att det blir så här uppstyrt i steg. Så då faller ju många ifrån om det blir för svåra uppgifter. Och då kanske man då, eller också kan det ju vara så att, tänk en stor grupp på förskolan. Alltså det har ju minskats resurser på vissa basnivåer. Som att det är fler barn i varje förskoleklass. Då ökar kortisolhalten i blodet på barnen, vet man, de blir mer stressade. Och då på gruppnivå kan det också vara så att någon faller över för att den springer runt mer, för den blir mer stressad av att det är så hög ljudvolym och att ingen kanske finns där för den just då. Och likadant så finns det också så här, bland en feldiagnostisering där det egentligen handlar om trauma, dolda trauman, liksom, typ 1 eller typ 2 trauman. Typ, liksom, det ena är ju att man kanske har en förälder som dricker, som är konstant lite stressad över. Eller fattig familj. Eller att man varit med om någon enskild händelse som har varit. Och det är ju, kan ju ibland vara svårt att lämna anamnes om sådana uppgifter. Säg att man är en förälder som vet med sig att man dricker. Eller klart att man kanske inte berättar det. Eller,
nej, exakt.
Eller att det har funnits grejer som en skam. Så blir det liksom att barnet får en diagnos, fast egentligen kanske man...
Ja, och då blir det så här en liten täckmantel, eller att barnet får en ADHD-diagnos, eller egentligen kanske handlar om något annat.
Man kanske borde ändra andra saker. Och det är klart att man inte kan koncentrera sig på matten eller skolan om man hela tiden så här, har lite förhöjd stressnivå. För
Nej,
hur ska det vara när jag kommer hem?
Precis.
Mm. Gud, ja, det är ju väldigt intressant, för sen, samtidigt som du var inne på med att det också, att man också pratar om en liksom underdiagnostisering.
Ja.
Eftersom många, alltså det har känts som så senaste året, dels har man hört så, åh, det är så många som får ADHD-diagnoser eller neuropsykiatriska diagnoser, men samtidigt har man så, alla får sin ADHD-diagnos så sent, och man bara, va? Alltså, det...
Ja, men jag tycker det är jättekomplext liksom.
Ja, det är faktiskt
och
det.
Hur, när världen ser ut som den gör, att vi måste liksom koncentrera oss längre stunder, man måste jobba i sjuk där man sitter still, det blir färre och färre jobb kanske där man kan, där man rör på sig, det är så här motorisk liksom.
Ja, och jag tänker eller... också så här, framför allt på att vi alltid har någonting som pockar på vår uppmärksamhet hela tiden.
Verkligen.
Ja.
Och att det finns en högre krav på att även om man ska ha ett jobb som är ganska praktiskt, så måste man kanske ändå ha en gymnasieutbildning och kanske högskoleutbildning, fast man sen, jag vet inte, det är som att alla måste läsa teoretiskt för att sen kunna få ett jobb, och det passar inte heller alla att göra det.
Exakt.
Precis.
Men har din, alltså för ibland pratar man ju om så, speciellt media älskar ju att måla upp ADHD som så superkraft. Men
gud, jag tycker det är jätteprovocerande.
Ja. Men har din ADHD ändå kunnat vara en tillgång i ditt jobb som psykolog? Alltså jag tänker den förståelsen du kan ha för en patient med ADHD. Måste ju väl någon förstå.
Jag tror att det ändå så hjälper till att man kan förstå varför det inte funkar, eller varför vissa råd inte funkar. Det kanske inte är så här, men om någon håller på att bli liksom utbränd för att den anstränger ihjäl sig och just tackar jag till allting, då kanske inte hjälper att säga så här, men tackar jag lite mindre då? Ja, men hur ska det gå till?
Liksom? Exakt.
Eller att, så jag tror att den... Och sen, jag menar, det som jag... Med den här vinkeln, ADHD är en superkraft. Jag kan förstå grejen, för att om man som en person med ADHD gör det man faktiskt brinner för, eller det som man tycker är intressant, då har man ju ofta en väldigt så kapacitet.
Exakt.
För att det är så mycket liksom energi som går in i det där. Det blir den här superpeppen. Om man däremot liksom tvingas in och gör någonting som man inte brinner lika mycket för, då kan det vara otroligt tungrott. Liksom. Att jag vet, det är folk som inte kan betala sina räkningar, som är liksom jätteuppsatta chefer, men som jag får en kassa varje månad. Och,
exakt.
Eller liksom kronofogdsbrev eller sådär. Så jag förstår vad de menar, att det finns ju en ork i det där som tills det inte då
precis. Okej, vi ska liksom lämna lite ADHD-spåret. Och avslutningsvis så kände vi bara så när vi hörde om det här, bara nej, men Jenny måste få berätta om det här i ångestpodden också, om din gåshudshistoria om Augustpriset och din bok Här ligger jag och blöder.
Ja, gud.
Men kan vi inte också, när kom Här ligger jag och blöder?
Det då? Kom 2010.
Ja, då gick vi ett av gymnasiet.
Ja, men så det är länge sedan.
Jag tror jag, alltså antingen läste jag den för att jag så älskade alla också böcker om så Här ligger jag och blöder, Zebraflickan, alla, jag minns liksom alla dem. Men det kan ha varit att läste vi den på typ så svenskan.
Jag vet,
det kan vi ha gjort.
Ja. Och Zebraflickan, är det Sofia Åkerman? Jag tycker hon är jättebra. Precis. Ja, men min första bok kom i 2006. Och sen så skrev jag på någon bok som inte blev något bra, som var färdig 2 år senare, som jag lade till förlaget, och de bara nej, men den håller inte. Jag bara, gud, jag skrev på den här i 2 år, vilket jävla skit liksom. Men sen fick jag ganska omgående en ny idé, och det var så idén till Härliga blöder. Ah, man skulle kunna göra så här, skulle kunna vara da, du vet, så jag började liksom tänka. Jag skrev för första gången i mitt liv ett synopsis liksom på så en halvsida. Här skulle boken kunna handla om. Så skrev jag boken och hade själv en jättebra känsla för att jag tyckte så här, den här måste ju bli utgiven, tänkte jag. Och sen så gick jag med den till förlaget, och då var det faktiskt en ganska taskig förläggare där som var väldigt så här raljerande och liksom tyckte nej, men det här håller ju inte, och pratade liksom i 55 minuter om hur dålig boken var liksom, och hur den inte höll och hur det var inte trovärdigt. Och till sist, när det var bara 5 minuter kvar av mötet, så frågade jag så här, men tyckte du något var bra? Eller så bara, ja, skriva kan det ju så här. Och så jag var så jävla ledsen efter det här mötet. Jag var också höggravid, så att hormonerna var så här lille skuttgräten gick ut därifrån. Men sen var jag inte så sur, för jag tyckte det var så jävla dålig läsning. Så att jag liksom, när jag hade kallnat lite och bara tänkte, det här får inte vara bara av liksom, liksom rödglödgad ilska, utan jag måste så här, se nyktert på det här. Mm. 3 veckor senare så bara, jo men det var skitkonstig liksom refusering. Så skrev jag ett brev till förlaget, bara, jag tycker den här refuseringen var dålig för att A, B, C, D. Och bland annat gav liksom, till exempel från psykiatrin, om du ska ge en diagnos till någon som är lite svår, då behöver du också höra vilka bra sidor har personen. Ja, exakt. Vad finns för styrkor och finns för svaghet. Man vill inte ha det 55 minuter och allt man inte kan.
Exakt. Nej.
Och då gav de faktiskt en boken en ny läsning. Men även då refuserade de den en gång till. Så jag bara, okej, jag kanske borde fatta någonting nu då. Men sen så liksom, så var jag så här, skickade lite förlag, ingen var intresserad. Och sen träffade jag en tjej av en slump för att jag skulle köpa en dator. Så här, en begagnad dator på ett så här frilanskontor. Och då sa någon, ja men Ada, hon har precis startat ett förlag, hon kanske vill läsa. Jag bara, okej, du vet så här, visste inte vem hon var eller någonting. Mm. Så fick hon läsa. Och hon tänkte för sig själv, vad hon sagt i efterhand, den här kan få Augustpriset.
Nej!
Jo, hon tänkte det. Hon sa ingenting till mig, vilket var tur.
Ja.
Och sen så kom den ut, ingen visste vilka vi var. Vi gick runt på bokmässan och bara, hej, hej. Jag delade ut så här, påsar med liksom flyers till folk och grejer. Ja. Jo, det var så här, typ en kondom i påsen, en våtservett och typ någon flyer. Och då tog jag från boken liksom. Och så kom den ut och sen så ringde Ada mig ett tag och bara, du kanske förstår varför jag ringer. Och jag bara, nej absolut inte. Så bara, nej men du har blivit nominerad till Augustpriset. Så här. Och jag bara, va? Du vet, för jag visste inte ens att Augustpriset var då på året eller någonting. Och sen kom vi dit så här, ja, men det var en månad senare som själva utdelningen var. Och då satt det i mitt gamla förlag så här, som hade refuserat boken typ längst fram. Och de är ju skitstora, Och det här lilla förlaget var jag, Ada och en tjej som heter Anna och så typ någon praktikant. Oh, så när de ropade upp mitt namn, liksom, jag var så här beredd bara, för att det, oavsett om de säger Jenny eller Jägerfeldt, det kommer det börja med J, tänkte jag.
Oh.
Så jag lyssnade så jättenoga efter det. Liksom. Och sen så sa de, så vi bara,
alltså, men gud, tänk att jag fick vinna med framför, alltså,
ja, den revan,
jag vet, liksom. Alltså jag, när jag hörde det, jag bara, alltså det här är, det här måste vara med i vår podd också.
Alltså, det är så jävla fett.
Ja, det var otroligt fint, liksom. De andra förlagen var så stora och när de vann sina priser så skrek de, för det är liksom ett fackbok och ett en skönlitterär, en barn,
ja, just det.
De liksom, de vrålar sig hela taket, höjdes, och vi bara,
det var ni fyra, ja, liksom. Nej, det är så.
Ada lyfte upp mig så att min kjol åkte upp typ, så att rumpan sen liksom. Tack så mycket.
Men jag tänker, nu skriver du ju liksom ungdomsböcker också om liksom, alltså, psykisk ohälsa.
Både vuxna och ungdomar och barn.
Men, just,
liksom, precis.
Men jag tänkte just det, alltså jag tycker det är så jäkla bra att du också skriver för ungdomar och inte bara för vuxna. För det känns ju verkligen som en målgrupp som också dels behöver liksom få böcker om såna här ämnen, men också liksom, men jag vet inte, det känns som att en målgrupp som vill liksom veta mer om ämnena men inte läser så jättemycket.
Nej. Det är ju jätteroligt om de läser, och när jag får höra att folk läser så blir jag alltid väldigt glad. Liksom.
Mm.
Det är kul att se.
Mm.
Och nu så, ja, Comedy Queen ska bli film och jag ser jävla Isegång blir film. Nästa år kommer de ut.
Så ja, det är så jäkla kul.
Fler kan liksom ta del av de historierna.
Exakt.
Och kanske läsa boken efterhand. Ja,
alltså. Precis.
Man blir intresserad, förhoppningsvis.
Ja, det är så häftigt. Okej, nu har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Det är ju så himla mycket, tänker jag. Så här. Det kan vara en låt eller som bara, oh shit, vilken bra stämning i den här, eller vilken bra textrad, eller det kan vara att man ser någon på tunnelbanan som pratar med någon annan och har en konversation som är så här, det var intressant, eller det kan vara liksom, det kan verkligen vara vad som helst. Jag hör någonting på radion. Och jag jobbar väldigt mycket med så här hjälpmedel för att, liksom, det ska, för att maxa, eller för att underlätta min arbetsvardag. Så jag har en app som heter Brain Toss.
Mm.
Och då kan man antingen fota av en grej, skriva in någonting kort eller prata in. Och så skickas den grejen till min mail. Liksom.
Ah.
Och då har jag gjort en särskild inkorg till den så att alla sådana grejer kommer på den.
Ah.
Och då skickar jag så här idéer hela tiden. Så det kan vara liksom, om ni går, hörde något på radion så här, om romspring, alltså amischen, vad amischerna gör i tonåren när de liksom bara knarka och supa och ja. Ligga runt typ. Så tänkte jag, gud vad spännande, det borde man skriva någonting om. Så att det är så mycket liksom som jag tycker
livet
inspirerar.
Men det är ju lyxigt också när man känner att man kan få inspiration från så många olika håll.
Ja, verkligen.
Och sen en massa personer förstås liksom. Men det är ofta, det kan ju vara så här ett konstverk som någon har gjort eller en bok eller vad brukar folk svara?
Jätteolika.
Ja. Ibland är det mycket så här, det är min mamma som gör det. Min mamma inspirerar mig också liksom.
Alltså faktiskt inte. Fan, jättemycket. Måste jag säga. Alltså inte jättemycket. Många som har musik, många som är så, gud, när jag bara går på stan och ser människor som liksom är mitt inne i någonting eller.
Jag tänker också att det varierar beroende på vad man håller på med just nu. Alltså, om man är inne i en period där man kanske men håller på att förändra sin stil, ja då kanske det är så olika stilkonton på Instagram som inspirerar. Visst.
Många forskare säger att, att deras liksom forskning typ inspirerar.
Eller att se resultaten.
Just det. Ja, men det är ju väldigt inspirerande att se andra, eller liksom lära sig mer om hur man skriver, att bli bättre och skriva. När jag ser andra som skriver bara, men gud vad snyggt de har gjort det här.
Ja.
De här kopplingen mellan då till den nutid på det där sättet, det har jag inte sett förut. Eller vilken bra dialog som känns helt så klockren utan att vara krystad. Och,
ja, exakt. Precis. Tack så jättemycket Jenny för att du äntligen vill läsa ångest på den.
Tack för att du komma. Det var jätteroligt att få träffas.
Ja, detsamma. Alltså jag tycker det är någonting som vi borde prata ännu mer om. Nu var vi ju verkligen inne och snuddade på det med Jenny, men just det här med det komplexa i att å ena sidan så har vi en överdiagnostik i liksom massa olika diagnoser, men man har väl pratat ganska mycket om att så här, men helt plötsligt har alla ADHD. Samtidigt som man också hör det här med att väldigt många, framförallt kvinnor, får diagnosen alldeles för sent i livet. Och att det hade underlättat så otroligt mycket att bara få veta det tidigare. Men precis som Jenny sa, just det här med att att känna att man blir lite ledsen för sig själv typ. Precis. Är att så här, men det är därför jag inte har fått ihop saker alltid, eller det är därför det har varit lite spretigt liksom. Även om det liksom inte har varit att livet verkligen inte har funkat. Men precis. Det kan ju bara vara den där lilla förklaringen som gör att man förstår sig själv på nya nivåer, som ju kan vara så sjukt nyttigt. Men jag förstår ju också problematiken med att så alla måste inte få diagnoser.
Nej, exakt. Men också att, gud, Jenny är så bra på att prata.
Ja.
Alltså, jag tycker bara liksom att få sitta ner med henne och bara så prata på, det var faktiskt otroligt.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket Jenny för att du äntligen kunde och vill gästa Ångestpodden.
Och filmen Så jävla easy going har premiär den 25 februari, så det är alltså nu snart.
Ja, de 3 veckor typ.
Då springer vi till biografen och ser den.
Ja, men det var väl allt för den här veckan.
Det var allt för den här veckan. Mm. Och nästa vecka, ja, då hörs vi precis som vanligt.
Givetvis.
Tack för oss. Hej då. Podplay.